Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad blir det för mod?
Hallå! Välkomna till 2024. Och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och...
Johanna Hurtvagrell.
Ja, visst.
Yes.
We are Hello. Back.
Det är vi. Eller, we're still here.
Ja.
We haven't moved.
Exakt. Och det är det som är problemet.
Ja.
Ja, men vi tog ju 2 veckors fritt från måndagsavsnitten. Vi har fortsatt med bonusavsnitten på Acast Plus som vanligt, som kommer varje torsdag. Men... Nu är det tillbaka upp på hästen igen.
Back to business.
Back to use. Reality. Oh, there goes gravity.
Gravity.
Ja. Och så vidare, och så vidare. Men vi spelar in detta i mitten på december.
Det gör vi.
Så det finns inget vi kan säga om, oj, vilket nyår.
Nej.
Eller så. Det får ni respektera.
Pissigt nyår vi hade, va? Det kan vi nästan säga.
ja. Vad mysigt. Vad mysigt med ett nytt år. Ja. Brukar du tänka på nyårslöften? Jag är säker på att jag har frågat dig detta innan.
Alltså jag brukar, men det är för mig inte nyår. Alltså för mig är nyår mer retrospekt.
Exakt.
Än att titta framåt.
Jag känner exakt likadant.
Hösten är mer för mig. Någon sorts nyårslöften som jag sen tappar.
Inte ja, men precis. Hösten. Sabina, vår kompis, brukar ju kalla det för tjejnyåret. Det riktiga nyåret. För det är då man tänker framåt. Men jag kan ju inte tänka framåt heller.
Nej, jag vet inte. Det
går inte. Vad ser du dig själv om 5 år? Ja, jag sitter
på toppen av ett berg.
Längst ner i Marianegraven.
Ja.
Förmodligen.
Ja. Eller någonstans där emellan.
Där emellan. Ja.
Ja.
Om man... Ja, ska vi köra igång direkt eller? Får man det?
Ja, det kan vi göra. Jag vill bara varna för att jag är väldigt lätt, jag är så himla känslig då. För att jag är så otillräcklig som människa. Jag behöver inte gå in på ett detaljer för det kan jag inte för att börja gråta. Men...
Det är inget hemskt som har hänt, men jag förstår att det känns hemskt.
Ja, och lite skör och outsövd så många nätter.
Ja, men vet du vad? Vi spelade in detta den 14 december. Om typ en vecka, en och en halv vecka, så börjar det bli ljusare. Det kommer bli bättre snart.
Ja, det känns så jävla skönt. Det känns också så skönt. Nu vet jag att vi precis har lämnat julledigheten, eller många kanske har en liten stund kvar. Jag tycker att det bara, jag hoppas att vi alla bara tar oss tiden. Att vara ledig.
Ja.
I know I will.
Verkligen, det ska jag med.
Men vi kan absolut köra igång.
Okej, tack så mycket.
Jag har fått hjälp av Sofia Stefan.
Stefan!
Yes. För jag skrev till henne i panik igår och bara I have to get help. För jag har ju tänkt att jag ska... Jag har förberett ett fall, eller inte förberett. Jag har liksom tänkt ett fall som jag liksom börjat lite på.
Mm.
Eller fall, jag vet inte vad jag ska förbereda. Men det är väldigt spännande. Men det är bara det att eftersom Betty nu somnar 01 på nätterna.
Yeah.
Så har jag liksom inte haft någon tid att jobba med det där, riktigt. Eller ork. Men då hade hon ett jättebra fall.
Alltså redo i pipen.
Mm-hmm. Jag behöver bara fixa med det lite, jag kan skicka det. Så att liksom, kingen.
Ja.
Stående ovation.
Verkligen.
Vi ska prata om Lori Eisenberg.
Okay.
Och vi ska vara i Idaho. Och, ja, hyfsat nutid. Nytid.
Mm.
Klockan är 10.25, den 13 februari 2018. Det är konstigt tycker jag att tänka när man tänker 2018, att det är så här pre-covid.
Ja, men jag minns inte ens vad man gick och tänkte och kände. Inte för att man går och tänker på covid-19 nu, men vad hände där? Vad gjorde vi?
6 år sedan.
Det känns typ oskuldsfullt på att...
Ja, och samtidigt så himla nyligen.
Ja, helt stört.
Ja, varför? Jo, men nu är det nyår, det är det vi tänker på.
Mm.
Sånt här man tänker på, tid, va? Hur det går, vad som ändras, vem är jag nu, vem var jag då?
MeToo hade ju precis varit. Det är den enda känslan jag har med 2018.
Så var det, ja.
Det var 2017 på hösten.
Ja, det var det.
Så vi gick bara och tänkte på just sånt där trist.
Ja.
Men nu gör vi inte det längre. Nu har vi släppt det.
Hur hårt ska man vara? Nej, men gud, ja, gud vad det var. Det var omvälvande.
Ja.
Och bra, tror jag. Men i alla fall. Det är alltså 2018, 13 februari. 10.25 på morgonen. Så får Kootenai Sheriff's Office, kanske man ska säga, in ett 911-samtal från en kvinna som säger att hon inte kan hitta sin man. Han är borta. Och när operatören frågar var de är så säger hon att de är på sjön.
Oj.
Ja, och under samtalet då så framkommer att hon kan inte hitta sin man för han har fått en stroke och ramlat över bord och hon säger så här, jag har letat i flera timmar.
Vadå? Då kan vi inte säga, jag hittar inte honom. Okej, vad såg du honom sist? På båten jag är i. Okej, har du letat i vattnet? Ja.
Ja, men det var det hon menade att hon har gjort. Alltså med båten och åker runt liksom.
Okej, men det är jättekonstigt. Okej.
Så till slut får operatören ur den här kvinnan då vilken sjö det handlar om och det är Curda Lane. Vad fan med att vi har nämnt det i något tidigare fall?
Mm-hmm.
Curda Lane.
Okay.
Never mind. Det är sjön då, Curda Lane som ligger nära en ort som heter också Curda Lane.
Mm.
Så man skickar dit polis snabbt och räddningstjänst och när de är där så träffar de kvinnan som har ringt samtalet. Hon heter Lori Eisenberg. Hon är helt hysterisk och upprepar för de som kommer till platsen att hennes man Larry Eisenberg, Lori och Larry, det är nästan Johan och Johanna vibe på den.
Cute.
Han har fått en stroke och i samband med det så har han ramlat över bord.
Det är ju konstigt, dels att hon är så säker på att det var en stroke och dels att hon letar i flera timmar och inte ringde polisen direkt, eller 911 direkt.
Det ska få sin förklaring, men ja, nej, precis. Okay. Det är supermärkligt. Men hon vet inte exakt var i sjön de var när han ramlade över bord. Vilket är ganska stor.
Nej.
Den är cirka 4 mil lång men ganska smal. Typ 1,5 kilometer smal till 4 kilometer bred.
Okay.
Så men i alla fall hon pekar ut ett område där de tror att de befann sig när han ramlade i sjön. Och det är den övre delen av sjön som ligger nära huvudorten då, Curda Lane.
Mm.
Så polis och räddningstjänst börjar söka av området men de hittar inte Larry. Och det är ju februari och vi är i Idaho så vattentemperaturen är liksom inte badbar.
Nej.
Det är 3 grader i vattnet. Och eftersom Lori säger att hon tror att det var en stroke som han drabbades av och att det har gått flera timmar så är det så att de letar efter en död person. Det är ingen som tänker så här, maybe he's alive somewhere.
Nej.
Och när de bemöter upp Lori då först vid bryggan så får ambulanspersonalen ta hand om henne en stund för hon är blodig i ansiktet och helt genomfrusen. Hon har ramlat i båten. När hon försöker få tag på honom när han faller över bord, säger hon. Och när de då har liksom plåstrat om henne och sådär så förhör man henne lite. Och då berättar hon att de två, hon och Larry, skulle åka ut på sjön för att titta på soluppgången. Och sen skulle de åka och äta frukost på en restaurang. Alltså so romantic.
Mm, väldigt.
Men plötsligt då när de var i båten så hade Larry ställt sig upp och sagt att han tyckte att motorn lät konstigt. Och hon säger att han hade en lite konstigt så här, nollställd min i ansiktet. A blank look on his face.
Mm.
Och så går han till motorn. Men han gick inte till den stora motorn bak, utan till en liten elektrisk motor som de hade i fören, som man tydligen har när man fiskar och sådär. Jag antar att den kanske inte låter lika mycket eller så.
Okay.
Och grejen är att de använde inte den då. Så hon tyckte det var lite så här konstigt. Att, och han gick lite stapplande. Och sen när han faller över bord så kastar hon sig efter honom, men hon snavar på något sätt och slår i ansiktet eller näsan. Hon får näsblod.
Fy fan. Det känns som att när man ser framför sig att man ska rädda någon som håller på att trilla, så känns det så klint. Men i verkligheten så är det så, nej, det är en hel människokropp här. Det kommer aldrig gå.
Ja,
liksom.
Ja verkligen.
Det är så bökigt.
And it's an American, so it's gonna be a huge one.
Mm.
Alltså, nej, men det var ingen fat shaming. Jag menar att de är så, they're big people. Alltså generellt.
Ja, ju. Trodde du bara, ja, uppenbarligen amerikaner, du vet ju hur de
nej, ja, jag fattar. Nej, men jag bara menar, du vet, en Larry, en American, man tänker sig liksom, det är en rejäl gubba bit liksom.
Ja.
Mm.
Fortfarande kul.
Men hon får liksom inte greppa honom där, så hon kör runt och letar över en timme innan hon då ringer 911. För hon har glömt sin mobil hemma och hon hittar inte Larrys mobil, så det var därför det här 911-samtalet dröjt en timme. En timmes panik.
Och sen kan jag också fatta, för det låter ju konstigt att säga, jag körde runt och letade, men det är klart att man inte bara vill åka in till kanten direkt.
Nej.
Och bara, okej, han trillar, bye! Alltså.
Nej, men det är alltså verkligen, vad gör man? Vad gör jag nu?
Verkligen.
Men sen efter hon har ringt och så tappar hon Larrys telefon också i sjön, säger hon.
Okej. Okay.
Hon berättar också att i samband med att Larry reser sig och skulle titta till motorn, så bryter han tändningslåset så att båten inte gick att starta igen med nyckeln.
Mm-hmm.
Utan hon fick liksom dra igång det manuellt innan hon kunde börja leta efter honom.
Mm.
Och det kommer gå in, det där var svårt för mig att fatta. Jag fick ställa en massa följdfrågor. Men i alla fall, vi går igenom lite vilka de här två är då. Vi tar lite bakgrund. Laurie och Larry gifte sig 2004. Och deras äktenskap beskrevs som drömäktenskap, det perfekta förhållandet av folk omkring dem. De hade samma intressen, tyckte om att ha familj omkring sig, alltså ofta hemma hos dem i deras perfekta hus. De gav ofta varandra komplimanger och var väldigt gulliga mot varandra och sådär.
Mm.
De bodde lite avsides, trivdes med det. De kallade sitt hus för Our Paradise. Det är faktiskt en jätte, det är verkligen så här amerikansk trästuga slash hus.
Mm-hmm.
Du fattar vad jag menar. Det är som är mitt bland granar, fast med en ordentlig driveway typ.
Nice.
Jag vet inte, det är i alla fall very, very homey.
Mm.
Larry hade gått i pension men var fortfarande väl delaktig i diverse välgörenhetsprojekt i samhället. You know, the community.
Ja visst. We take care of each other, we're American.
Ja verkligen, I'm very involved in our community. Laurie arbetade fortfarande och när det här händer så är en chef på North Idaho Housing Coalition. Och de köper och renoverar hus som de sen säljer eller hyr ut till familjer som inte har så gott ställt.
Mm.
Så det verkar vara liksom lite av en vad ska man säga, fin grej det med. Själva orten Coeur d'Alene är en gammal fritidsort med väldigt få invånare som bor där permanent. Liksom.
Mm.
Men det ligger i anslutning till sjön då, som också heter Coeur d'Alene. Och med åren så har det flyttat in fler och fler som bor där permanent. Och området kring sjön har en del andra orter och samhällen omkring sig. Och det är mycket så här timmer och virkesindustri och sådär. Och eftersom det är då så litet och inte så jättemånga som bor där permanent och de har bott där ganska länge, så är både Larry och Laurie ganska välkända på orten, framförallt Larry. Mm. De beskrivs liksom som pillars of the community.
Ja. Yeah.
Såklart. Och Larry kommer också från Coeur d'Alene. Han föddes 1950. Och hans familj hade bott i det där området i generationer. Han åkte och pluggade vid University of Idaho och fick en examen inom skogsbruk såklart. Sen gifte han sig och fick två barn som heter Jessica och Dean.
Det är så himla mycket. Gifte sig, får två barn, en kille och en tjej. Everything is very classic.
Very classic. Och känn på den här classic American. Dean har sagt om sin pappa att han hade hårt arbete som sitt mantra. Hard work. Ja. Fall,
if you just work hard, you can do anything.
Really, yeah, that's the one thing you need. You do a hard day's work,
yep.
You get to relax, the evening.
On the weekend. But then maybe. On Monday you have to work hard again to reach your dreams.
If you're not willing to do an honest day work, you're not worth anything.
You're useless. But you're not, because you're my son and you like to work. Hard. You better work, bitch. In the great words of Britney Spears. Look at han säga. You better work, bitch.
Och när barnen blev vuxna då så skilde sig Larry och deras mamma, och ganska kort efter så träffade han Lori och de gifte sig.
Okay.
Hans barn har fortsatt en väldigt bra relation med sin pappa och med Lori. Och de har sagt att Lori var verkligen en av pappas stora kärlekar i livet. Lori då har en lite annorlunda bakgrund. Hon är född 1953. Hennes familj var medlemmar av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mm. Alltså mormoner. De var väldigt fattiga. Och familjen flyttade runt en del. För de, egentligen för att de var hemlösa. De brukade bo i övergivna lador i perioder och sådär.
Mm.
Det finns inte skitmycket om hennes barndom. Men det är verkligen så här. Larry är övre medelklass och hon har vuxit upp ganska rough. Så när Lori var 19 år så gifte hon sig och hon och hennes man fick 6 barn ihop. Yeah, they're Mormon.
Mm, yeah.
Herregud. Och sen skiljer de sig 1996 och då flyttar hon till Coeur d'Alene med sina barn och levde där som ensamstående tills hon träffade Larry.
Mm.
Och då arbetade hon först på handelskammaren när hon flyttade dit, men när det här hände då så jobbade hon på North Idaho Housing Coalition. Så, tillbaks till what happened on the 13th of February. February.
Mm. February 2018.
Polisen undersöker deras båt och ser liksom blod i den. Gissningsvis från Loris näsblod då. Men de har ju inte Larrys kropp, så de vet inte om han har några skador eller någonting. Så i väntan på analys så gissar de på att det är Loris. De hittar nyckeln i tändningslåset och den är böjd. Och så hittar de dödmansgreppet på golvet. Och dödmansgrepp, det här visste inte jag vad det var. Men det har Sofia lyckligtvis nog förklarat och sen fått förklara igen i ett mejl till mig.
Mm. Så. Får jag gissa?
Mm.
Att det är en så här säkerhetsgrej så att man måste hålla inne någonting samtidigt som man vrider på nyckeln och så för att det ska starta.
Yes.
Yes.
Det var helt rätt.
Det är någon sån grej med på tåg också.
Just det.
Så det är därför jag har hört om det. For some reason.
För att typ att den inte ska fortsätta om man typ ramlar i eller något. Så man har en snod runt handleden. Så om man ramlar av så är det någon snod med någon sprint som rycks ur. Och yeah. Då stannar motorn.
Mm.
Och precis, det räcker inte bara med nyckel för att starta, utan man måste också ha den där dödmansgreppet. Men det är inte konstigt att när nyckeln var böjd, att Lori hade sagt att Larry bröt tändningslåset, alltså typ det här med dödmansgreppet-grejen.
Mm.
Att han ryckte med sig den innan han ramlade i, och sen att hon fått igång motorn manuellt då istället. Och de hittar Loris handväska i båten med hennes plånbok och en juiceflaska som är nästan tom.
Mm.
Och den här juiceflaskan skickas på analys. Annars hittas ingenting som verkar intressant på den där båten. Och i bilen som de körde i sjön hittar de Loris mobil. Den låg i mittkonsolen som hon sa att hon hade glömt den. Och man hittar också, du vet, klassiskt bilkrafts som man kan ha. Tuggummi, Big Red, naturally. Det är det godaste tuggummit också.
Jag har aldrig smakat det.
Älskar det. Det är lite så här spicy kanel.
Mm. Som Fireball.
Ja.
I tuggummiform.
Ja, verkligen. Man hittar lite plåster, lite kvitton. Och man hittar allergimedicin, Benadryl och sådär.
Mm.
Så man letar efter Larry med dykare först. Men eftersom Lori inte kunde ge så exakt plats för var han faktiskt föll ombord, så beslutar man för att leta efter honom med båtar och ekolod. Och man flyger också över sjön med en helikopter. För att man måste ha lite större vidd att se. Men när solen går ner så får de ju upp. Alla är liksom redan helt inställda på att det är en död kropp som de kommer hitta. Men man vill ju ändå hitta honom såklart.
Mm.
Men alla är också ganska överens om att det här var en olycka. Det är ingen som tror att det är foul play.
Nej.
Polisen pratar med Lori samma kväll. Hon är på sjukhuset. Och poliserna vill försöka få en lite tydligare bild av var de faktiskt var på sjön. Men hon kan bara ge ganska vaga beskrivningar. De är så här, men kom ihåg, tänk, var det något hus, några träd, några utmärkande saker i strandkanten? Men allt hon svarar är typ så här, det var lite mer träd på den sidan vi var närmast än den andra sidan. Typ. 100%
ja.
Så som jag skulle svara.
Liksom ja, alltså, man kan ju verkligen förstå att man inte kan peka ut var på sjön man var när någonting hände. Speciellt när man är chockad och liksom håller på.
Och att allt på sjön går inte att förstå. Alltså allt som är på sjön är helt oförståeligt.
Vad menar du?
Sjömil, sjökort, knop, skär, grynnor, olika gröna grejer som sticker upp på en sida, röda på en annan, en liten boj som är randig. Alltså du vet,
det är ett helt annat språk.
Gud ja. Polisen frågar henne också mer om tillfället precis innan han föll i vattnet, och hon beskriver ungefär samma sak som innan. Men lägger till också att han lutar sig fram i handen där tändningen är. Mm. Så då förklarar nyckeln lite smidigt att den var bruten. Dagarna går, de hittar inte Larry. 5 dagar senare så tar räddningspersonalen med sig Laura ut på sjön för att försöka få henne att minnas var hon var. Men hon är fortfarande väldigt vag i vart det var, och hon kan inte minnas någonting vettigt. Samtidigt som de är då ute på sjön så tycker personalen som är med att hon beter sig lite konstigt. Men också så alla sörjer olika, liksom.
Hur då?
Hon är i perioder väldigt glad och skämtar med personalen, för att sen plötsligt brista ut i gråt. Och sen lika plötsligt blir liksom, vad ska man säga, vanlig igen. Men hon är inte misstänkt för något brott, och de är mer så här, lite märkligt, men alla är väl olika.
Ja, men alltså, skämta och sen plötsligt bli jätteledsen, me as fuck, när jag är sörjig.
Samma, ja. Gud ja. Verkligen. Men det är väl också bara, du vet, frågan är om man hade fått en konstig känsla av det.
Mm, just det.
Det är väl det som är skillnaden. Is it a weird vibe, or is it just, du vet.
Mm.
Men senare samma dag så får polisen in 2 olika samtal från 2 olika personer om att Laurie beter sig väldigt konstigt och out of character. Mm-hmm. Det är 2 grannar till Laurie och Larry som ringer varandra, som ringer var och en för sig. Och berättar, liksom, de är oberoende av varandra, men berättar att det bärs ut saker från Laurie och Larrys hem, och att, du vet, deras hem som de kallade för Our Paradise skulle säljas typ omgående. Mm-hmm. Och det tyckte grannarna var väldigt konstigt. Larry hade inte hittats än, och att hon bara skulle liksom sälja deras hus när han inte ens... Ja, du vet, det var märkligt.
Ja, det är väldigt kvickt.
Och att det är lite så här, men båda har barn, det finns ett dödsbo att reda upp för, kanske först, och du vet sådär.
Mm.
Så polisen kan inte göra så mycket med det, men det var en liten röd flagga. Och sen vill också Larrys son och dotter få prata med polisen, för de tycker att det är saker som inte riktigt hänger ihop och är lite märkliga. Så Dean då, hans son, berättar att han först och främst tycker det är väldigt märkligt att de ens var ute på sjön den dagen. För han bara, Laurie är en väldigt frusen person. Så att hon frivilligt skulle ha gått upp tidigt för att titta på soluppgången i februari när det är skitkallt. Liksom, det är märkligt.
Mm-hmm.
De åker aldrig på sådana turer annars. De åker ut med båten ibland om de ska fiska.
Men det lät så mysigt.
Jag vet, men
come on,
jag fattar vad han menar. Ja. Verkligen. Where's your sense of romance?
Ja, verkligen.
Han tyckte också att Laura hade betett sig väldigt konstigt när han träffade henne hemma hos henne. Mm-hmm. Nu efter olyckan. Det första hon säger till honom är att de ska dela upp sakerna direkt och sälja huset. Och han är så här, det känns förhastat, och saker och pengar är inte det jag tänker på nu. Jag vet inte ens vart pappa är. Jag vet inte om han är död.
Nej, så även om man kan typ utgå ifrån det,
mm,
så är det ju ingenting man kan utgå ifrån, liksom, när det gäller saker och ting och ett helt liv som någon har lämnat efter sig, eller liksom resten av ett liv. Det man måste liksom precis ju vänta tills det är bekräftat.
Ge mig dödsbeskedet först kanske.
Mm, eller ja. Det är ju, det är verkligen så bilden av den onda styvmamman här.
Ja.
Som växer fram långsamt. Att så här, you gotta take whatever you want, and we gotta fix this, and we gotta deal with it. Man bara, nej. Vad har hänt? Vad är detta som pågår?
Verkligen, we don't got nothing.
Mm.
Och polisen är så här, alltså, vi har inget som pekar på foul play, men du vet, han noterar ändå den där oron.
Mm.
Eller magkänslan. Och man har också bodycam footage på poliser som liksom är helt överens om att det här är en olycka. Men det är en annan grej också som händer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
21 februari meddelar North Idaho Housing Coalition. Kommer du ihåg vad det var?
Ja, där hon jobbade.
Yes. De meddelar att Lori Eisenberg inte arbetar där längre. Hon har fått sparken för att hon är misstänkt för förskingring. För revisorn där har upptäckt att det fattas pengar och man har under en tid då haft en intern utredning kring Lori. Och den här historien blir offentlig och det skrivs i tidning om det är strax då efter Larrys död. Så hon arresteras misstänkt för 40 fall av förskingring och ett fall av grov stöld.
Och då är det alltså att hon har stulit pengar från liksom folk som verkligen behöver bostad? Och
ja, alltså jag uppfattar det som att det här är ett företag som det är lite fittigt att stjäla från.
Mer än annars. Det är ju stöld är stöld, va? Men det känns ju inte bättre när det är så här från riktigt utsatta personer.
Nej, visst. Det är kul för Sofia skrev att hon, liksom, hon googlade för att få rätt översättning på liksom grov stöld och förskingring. Och grand theft tyckte Google Translate var storslagen stöld.
De kämpar
på. It's very grand indeed.
Som när jag googlade på Google Translate är Shawshank, för jag visste inte vad det var i Shawshank Redemption, alltså Nyckeln till frihet, den filmen.
Mm.
Och jag bara, Google Translate Shawshank, och den bara, nyckeln till.
Nej.
Okej, tack. Då vet jag det. Det betyder inte det. Det är bara ett namn.
Jättekul.
Ja.
Redemption. Fri.
Frihet. Om käften.
I alla fall en borgensumma sett som hennes dotter betalade dagen efter. Och Lori får vänta på fortsatt utredning och rättegång utan fäktet.
Mm.
Men Larry då? Hittar de honom någon jävla gång?
Mm.
Yes. 1 mars. Så får polisen ett samtal från en stugägare cirka 1,5 kilometer från stället i sjön där Lori sagt att han föll överbord.
Mm.
Och i strandkanten nedanför stugan så hade ägaren hittat en död man, och bara baserat på kläderna så var poliserna ganska säkra på att det där var Larry.
Och då ska han ha legat vattnet i 2 veckor.
Ja, det blir det. Ja, för det var februari.
Mm.
2 veckor, lite mer. Så han blev obducerad då, såklart. Och på kroppen fanns inga yttre skador. Så det fanns liksom ingen indikation på våld. Men när man fick tillbaka labbsvaren så visade det sig att han hade en dödlig dos difenhydramin i blodet.
Mm-hmm.
Eller som det också more commonly is called, allergimedicinen Benadryl.
Okej.
Okay. Som de hittade i bilen.
Jaha.
Så Benadryl är ett receptfritt med läkemedel mot allergi. Då, det är en antihistamin.
Visst blir man rätt så bäng av det?
Ja.
Jag har sett i filmen Hitch, när Will Smith tar det när han ätit räkor och helt svullen i ansiktet för han är allergisk mot det. Och sen så blir han superbäng av att ha druckit en halv flaska sånt typ.
Did you do Benadryl? Ja, men det är ju liksom... Den är receptfri, men som sagt, vid överkonsumtion så kan det ge yrsel och dåsighet. Och det är väldigt ovanligt med överdoser av just Benadryl. Men den kan vara dödlig om man tar mycket under kort tid. Och rekommenderad dos är mellan 100 och 1000 nanogram. Och Larry hade 7100 nanogram.
Mm.
Så det är liksom 7,1 gånger den högsta rekommenderade dosen.
Men det är flytande liksom medicin. Man dricker
det. Ja, det kanske är.
Mm. Jag tror det. Eller det finns kanske.
Det borde det vara, va?
Jag bara tänker på hur han har fått i sig det.
Jo, det kommer jag till.
Jag gissar på juicen.
Ja, du gissade rätt.
Mm-mm.
Och obduktionen visar heller inga tecken på drunkning. Så det betyder att han var död innan han hamnade i vattnet. Okay. Och det fanns inga som helst tecken på stroke. Nej. Och man pratar också med Larrys läkare, som man ju har i USA. Och då han säger att Larry var väldigt frisk för sin ålder och att han inte hade några som helst indikationer för en eventuell stroke.
Mm.
Så polisen väljer att hålla lite på den här informationen och inte konfrontera Lori direkt. Man väljer också att inte offentliggöra rapporten, vilket annars är liksom standard. Men det gjorde man inte nu.
Mm.
Man analyserar resterna i juiceflaskan som man hittar på båten och ja, you guessed it. Den är starkt spetsad med difenhydramin.
Det känns som att det skulle smaka mycket med sådana flytande medicin. Det är väl lite standard.
Ja, men också Larry. Kommer han dricka juicen bara?
Ja. No.
Eller?
No.
Jag ska inte säga, jag känner inte Larry. Jag bara, det här är bara ren fördom.
Ja, men eller hur? Ja, det var lite konstigt, men det är gott med juice å andra sidan.
Fan vad törstig jag var.
Mm. Ja, men man tänker på att han är liksom en god gubbe.
Nej, men verkligen, alltså på bilden. Han är verkligen, vad ska man säga, det är allmärken mysig.
Mm.
Så utredningen kring hans död går vidare och den här bilden av det perfekta förhållandet krackelerar lite grann. Därför att vänner och bekanta till Larry har sagt att han under det senaste året, eller under senaste tiden i alla fall, har påpekat ganska många gånger att han var irriterad på hur Lori hanterar pengar.
Mm.
Han tyckte att det gick åt alldeles för mycket pengar och att hon hjälpte sina barn med för mycket pengar och lite för ofta.
Mm.
Alltså så här, det här kan jag ändå känna lite den här, ja jag fattar, du är lite ordentlig, men alltså har man inte vuxit upp med pengar så kan det för det första vara väldigt svårt att plötsligt förstå hur man ska bete sig när man har och också inte ge till sina 6 barn.
Mm.
För man vill ju inte att de ska känna sig lika utsatta kanske som man själv har varit.
Ja, det är väldigt vanligt, känns det som, att när man har bonusbarn, att man inte är helt överens över hur man sköter pengar och så här, hjälper sina barn ekonomiskt. Och så här. Så det kan det bli lite tjafsigt. Liksom.
Ja, och det kan också bli lite, jag kan tycka att det är lite mycket, alltså ofta är det ju, det är lätt att vara lite försiktigare med pengar om man har dem och har haft det länge.
Mm.
För att jag tänker att det är lite den här klassiska rika människor är lite spartanska och det är lite fint och sådär.
Ja.
Men att om man inte haft dem så finns det kanske lite mycket hål att fylla, lite dåligt samvete liksom för henne och hennes barn. Och, alltså du vet, det ligger lite mer känsla i pengar än bara means to an end på något sätt.
Mm. Alltså, men jag ska inte ge henne the benefit of the doubt. Ungarna. Det är väl inga konstigheter. Liksom.
Nej, precis. Ja. Men samtidigt kan jag verkligen förstå att det blir störigt också. Framförallt om hon då beter sig sådär att det blir men lite respektlöst kanske.
Mm.
För utredningen har också hittat Larrys testamente. Och där fanns det handskrivna ändringar som var daterade till cirka en månad innan han försvann.
Okay.
Och handstilen var Lorys. Alltså hon liksom bara, okej, så handstilen var Lori, så ändringarna gjorde så att hon och hennes barn skulle få 80% av Larrys tillgångar och hans egna barn 20%.
Mm, nej.
Men det är så slappt.
Ja.
Det är så slappt att gå in och ändra för hand. Alltså, i sin egen hand. Try harder, please. Ja. Eller gör inte det, för det här var ju bra. Men, också, du får ju prata med honom, för att om du tycker att så här, men nu är vi gifta och vi har de här 8 barnen gemensamt, vi kan väl försöka fördela liksom våra tillgångar på ett sätt som sprider sig jämnt över våra barn. Det kan vara rimligt kanske, men om han inte vill det så, du vet, ja jag vet inte. Det känns bara så himla uppenbart.
Mm.
Och i utredningen så lyckas polisen spåra Larrys mobiltelefons aktivitet och trots att Lori sagt att hon tappade den i vattnet efter hon ringt 911 så kan de se att den har pingat mot en basstation i närheten av Lorys sons hem.
Nej men dum jävel, du får ju slänga den i vattnet i sådana fall.
Ja, vad är problemet?
Bra, men för helvete.
Ja, det är så dumt. Och han nekar, alltså den här sonen, han behöver inte haft någonting med det här att göra. Han är såhär, nej men jag har inte sett den. Och de hittar den inte. Hon kan ju lika gärna ha gömt den där för att det var convenient liksom. Mm. Men det är lite många konstigheter.
Ja.
Så i maj då så ska Laura upp i rätten på grund av förskingringarna.
Ja.
Hon missar 2 tillfällen. Och så hon blir efterlyst. Och i samband med att hon efterlyses för sina missade tidigare rätten offentliggör polisen då Larrys obduktionsrapport och att det nu officiellt är en mordutredning.
Mm.
2 månader senare i juli anmäler sig Laurie självmant till polisen och först då så får hon stå till svars för det här förskingringsmålet. Det polisen tror har hänt, i alla fall om man sätter ihop de här 2 grejerna, att motivet till mordet är pengar som hon behöver då få ut från arvet från Larry för att betala det hon har förskingrat på jobbet.
Ja. Yeah.
För i utredningen kring förskingringen så finns ett mejl som inte ser så himla bra ut för henne.
Okej. Okay.
Laurie har dagen efter Larrys försvinnande mejlat North Idaho Housing Coalition och bett dem dra tillbaka polisanmälan, för hon skriver att som ni vet har Larry råkat ut för en olycka, men när allt pappersarbete är klart kan sälja huset och betala tillbaka till er.
Det, skrev hon det innan?
Nej, precis efter.
Okej. Okay. Ja, det var ju lägligt och lämpligt.
Dagen efter han har försvunnit.
Mm.
Och av allt att döma så vet inte Larry om, eller han visste inte om den här utredningen på hennes jobb.
Nej.
Men hon visste ju bara att, hon visste att det, så här, det här kommer komma ut jättesnart. Och då, Larrys barn säger så här, men då hade han blivit skitförbannad och förmodligen skilt sig.
Mm.
Hard day's work.
Yep.
I hennes dator så hittar man också sökningar på båtolyckor, eftersök av kropp i vatten och vattendjup för sjön vid Coeur d'Alene.
Men alltså.
Ja. Det man tror har hänt då på morgonen när Larry dör är att han blir förgiftad av juicen som Laurie spetsat då med Benadryl. Mm. Och när han sen tuppat av och faktiskt avlidit då enligt obduktionsrapporten så har Laurie knuffat honom över bord i närheten av var han hittades och sen använt den elektriska motorn i fören för att åka därifrån.
Liksom men det tyst. Här blodet då?
Nej, men det förklaras inte, men det kan ju vara som hon säger, att när hon ska dumpa, alltså att, hon har, att det är hennes, att när hon ska dumpa över kroppen så har hon liksom gjort sig illa.
Mm.
Hon blödde ju. Men så hon åkte därifrån då tyst för att kunna ringa till 911.
Mm. För det var hennes blod?
Det, ja, jag tror det.
Ja, får man,
han hade ju inga skador. Han
inte har sagt något annat.
Ja. Men eftersom försäkringsärendet var först ut då, så får de här mordanklagelserna vänta tills förskingringsärendet är utrett och klart.
Mm.
Tydligen i Sverige så hade det grövsta brottet gått först.
Jaha.
Mm. Men Laurie döms i alla fall till slut i januari 2019 till 6 års fängelse för förskingringarna, som hon erkänner. Och hennes 4 döttrar döms också. De får husarrest. Mm-hmm. You're grounded. Och de får böter. Men man vet inte, alltså, Sofia säger att hon hittar inget exakt på hur de var inblandade, mer än att en av döttrarna i polisförhör säger att Laurie sagt till henne på frågan om varför hon förskingrat att hon gjorde det för deras skull.
Mm-hmm.
Och konstigt. När döttrarna kom till henne och behövde pengar och grät, så var det här liksom hennes lösning.
Mm.
Och de får ju ganska milda straff. Så det kanske är att de har tagit emot pengar på något sätt. Att de här pengarna har gått direkt till dem, så att de, man kan visa på att de förmodligen kände till det. Eller att så här, god tro inte kan vidhållas på något sätt.
Mm, okej. Okay. Kanske.
I don't know. Februari 2020 så blir Laurie officiellt anklagad, alltså charged då, för mordet på Larry. Hon sitter redan i fängelse på grund av den andra domen då. Hon pleads not guilty.
Jo.
Kom igen Laurie, för fan. Hon är anklagad för first degree murder och 1 år senare i februari 2021 så hävdar hon fortfarande att hon är oskyldig, men hon går med på en sån Alford plea.
Mm. Jag gjorde inte det då, men jag kan ju säga att jag gjorde det i sådana fall, om ni är nöjda.
Exakt. En sån. Det är alltså att man erkänner att det finns nog med bevis, men att man ändå inte har gjort det.
Mm.
Men fine. På sin sentencing hearing som är i maj 2021 så fortsätter hon säga att hon är oskyldig och säger att den här spetsade juicen, den var avsedd för henne själv, för att hon mådde så dåligt över förskingringsärendet så hon hade bestämt sig för att ta sitt liv.
Jaha.
Yeah right. Honey buns. Domaren ser inte alls att det kan vara så. Så han dömer henne till livstid med minst 30 års avtjänande innan hon kan söka om förkortat straff.
Mm.
Hon är 67, så att det innebär att hon, när hon är 97 kan hon börja söka om ett eventuellt tidsbestämt straff. Så att det, nej, men hon fick livstid kan man säga.
Ja.
Och det var väl egentligen det som vi hade att berätta. Och när Laurie Eisenberg Alltså, jag menar, det känns konstigt att säga, men A for effort, but you sucked.
Alltså. Ja, alltså...
Alltså, inte ens A for effort. Det är inte ens... Det är så klantigt bara.
Ja, men jag förstår inte vad som händer i ens hjärna när man är så här...
Nej.
Ja, men nu behöver ju mina barn pengar. Och jag har den här mannen som jag är gift med och... kanske inte älskar honom längre. Kanske, vad vet jag, är lite trött på honom. Okej, jag dödar honom.
Alltså, ja.
Det är så mycket som ska hända i ens hjärna innan man kommer på att vilken lösning jag har här.
Nej, men jag snor pengar från jobbet.
Just det.
Men när det kommer fram så tänker jag, varför gör vi inte det här lite värre nu?
Mm. Fattar pinsamt om min man får reda på detta. Ja, hur är det?
Jaha. Alltså. Verkligen. Mm. Jag ska dra lite källor bara. NBC News... Coeur d'Alene Press, många artiklar därifrån. CBS News, Daily Mail, Oxygen och på YouTube fanns rättegångsförhandlingarna, the sentencing hearing.
Mm.
Och lite småklipp från bodycam från polisen.
Mm.
Och det finns massa småklipp från eftersök och intervjuer med henne och också med Larrys barn som hon har kollat på.
Känns det inte extra grovt att hon var liksom 60 plus?
67, jo. Ja. Jo.
Alltså,
jag vet.
Man tänker så här, en kvinna som mördar, hon är typ 20-30 någonting. Jag vet inte varför det känns grövre om att hon är liksom över pensionsålder. Men ändå så.
Det känns som att det är så märkligt, för man undrar så här, men är det ingen som har märkt att hon är lite koko innan eller avvislig något?
Eller har hon blivit det på ålderns höst? Ja, du vet, man jobbar inte så mycket, man orkar inte så mycket. Det är lika bra att döda någon. Alltså, hur har hon levt ett normalt liv innan? It's so weird.
Ja, men verkligen.
Ja, vissa kan inte hantera pengar bara.
Nej, alltså, nej, men det är verkligen superkonstigt.
Ja. Bra, tack så jättemycket för detta. Sofia Stefan och Johanna Hjortig-Bagrej.
Yes, välkomna till 2024. Och vi hörs på torsdag för er som är riktiga lyssnare. Ska jag bara. Ja. Men er som är Kast Plus-lyssnare.
Just det. Jag bara sa ja utan att lyssna på vad du egentligen sa. Sjukt! Ja, men precis. Vill man ha bonusavsnitt, alltså ett helt till avsnitt av Vad blir det för mord, så släpper vi dem på Acast Plus ett i veckan, varje torsdag.
Yes.
Annars hörs vi på måndag.
Det gör vi. Hej då!
Hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.